Vi har nu släppt en ny dokumentär om dödsskjutningen av Erik Thorell. Serien i tre delar finns enbart tillgänglig för dig som prenumererar via Podmi. Mer information i slutet av programmet.
Jag förordnar härmed all min kvarlåtenskap skall med full äganderätt tillfalla Barbara blivande.
Barbara och hennes nya man Lars sitter på ett advokatkontor i centrala Stockholm. Det har gått drygt en månad sedan de först träffades, 5 månader efter Oves död. Och de har gift sig så hastigt att de inte kan köpa några ringar. Nu håller testamentet på att upprättas.
Sen när du avlider så kommer banken, som jag sa tidigare till dig, kalla in berörda parter. Och så kommer banken öppna ditt bankfack i närvaro av de här människorna. Och då ser man att det här testamentet finns.
Lars har det gott ställt. Han äger 2 sommarhus. Och för drygt en vecka sedan hjälpte Barbara och advokaten hans sjuka 92-åriga mamma att upprätta ett gåvobrev för sin lägenhet. Den är ensamt värd nästan 20 miljoner kronor.
Hur känns det?
Ja, jag säger så här, Thomas och Barbara. Det är klart att det här är ju...
väldigt
bra. Ja, allting känns bra, men det är ju...
omvälvande.
Ja, du kan. Jag kanske inte. Ja, men
det är... man vet inte när man dör.
Jag måste ju leva min... alltså, självklart om beslut. Självklart.
Mitt namn är Carl Fridsjö och du lyssnar på En mörk historia, Svarta änkan. Del 4, bevis och försvar. En månad efter att Lars upprättar sitt testamente anhålls Barbara, utan hans vetskap, misstänkt för mordet på hennes tidigare fästman, Ove. Oves dotter Louise nås av nyheten.
Ja, det tycker jag för det första är jätteskönt, att hon har blivit anhållen. Sen är det ju såklart en oerhörd chock, orsaken till varför hon är anhållen.
Det är Rättsmedicinalverkets nya analys som lett till att Barbara grips.
4 oktober som de ringer till mig och berättar vad det är för någonting som de har hittat på rättsmedicin då. Vad obduktionsprotokollet visade, eller den här extra screeningen vad den visade. Och att de då berättade att Barbara hade blivit anhållen, misstänkt för mord.
Utredningen har visat att Ove dött till följd av cyanidförgiftning. 8 månader har passerat sedan Louise en vinterdag klev in i guldsmedsbutiken och för första gången träffade sin pappas fästmö, Barbara. Sen dess har hon slitits fram och tillbaka mellan tankar och misstankar. Men nu, tack vare henne och försäkringsutredaren Annika på IF, har polisen fått upp ögonen för Barbara.
Att ändå liksom har burit frukt, det som jag har gjort alltihopa. Det har ju varit helt sjukt. Det är jättemånga som har sagt till mig på vägens gång att men det betyder inte att hon har gjort det här bara för att han har dött eller bara för att hon ljuger om det som har skett liksom runt omkring med allting som har försvunnit och så. Men jag kände hela tiden att det är inte förrän jag har allting svart på vitt så kommer jag släppa det här. Förrän jag vet vad som har hänt.
När hon lämnar utredningen till grova brottsenheten i Solna är det min känsla av lättnad. Nu är det upp till polisen att bevisa att det är Barbara som förgiftat hennes pappa.
Nu kan jag liksom släppa det här, nu kan jag luta mig tillbaka och låta det ha sin gång liksom.
Även om Barbara är anhållen så blir det inte långvarigt och det finns det en anledning till. Daniel Josefsson på Grova Brott Stockholm Nord jobbade med utredningen.
Vi släppte den för 2 dagar, det tar ett tag att tömma telefoner och datorer. Men vi hade ju hela tiden en spaning på Barbara. Vi släppte den inte vind för våg så att säga efter att hon blev frisläppt. Utan vi visste ju vart hon var, vad hon gjorde, vilka hon pratade med och vad hon pratade om.
Polisen behöver konkret bevisning och hoppas att med hjälp av avlyssning fånga upp något komprometterande. Strategin är noga övervägd. Men det finns risker med att arbeta på detta sätt. Om Barbara är skyldig till mord finns det en risk att hon kan agera igen.
Ja, vi var ju medvetna om att den risken fanns men tänkte att den var ganska minimal eftersom att vi hade delat henne misstanke om det här första mordet då, helt enkelt.
Trots utredningen mot Barbara känner polisen vid tillfället inte till det möte som hållits på advokatkontoret. och att Barbaras nya man testamenterat sina tillgångar till henne. Om den nya mannen dör kvarlämnas Barbara tillgångar värda miljontals kronor.
Vi behövde mer helt enkelt. Så då tänkte vi att om hon får släppas ut så får vi se vad hon gör. Vilka pratar hon med?
När Barbara släpps ut ur häktet är hennes nya man Lars den första hon ringer. Hon vill bli hämtad. Han misstänker att besöket hos polisen kanske handlat om de saker som försvunnit efter Oves död. Men Barbara berättar bara svävande att polisen undersöker något och att allt kommer lösa sig. Och nu inträffar något annat som kan komma att försvåra utredningen. Barbara och hennes nya man Lars reser iväg utomlands.
Vi dömer inte någon på förhand så vi vet ju inte om hon hade gjort det eller inte. Om hon hade dödat Ove. Jag kunde inte sätta någon reseförbud på henne eller någonting sånt. Så hon åkte ju på semester.
Det är ju en särskild polisiär avdelning som håller på med det. Gör en teknisk undersökning då, som sitter och lyssnar och samlar det materialet då. Och sen så har de ju till hjälp då att de får positioner då så de vet var hon är.
Utomlands har den svenska polisen inga befogenheter för sina hemliga tvångsmedel. Det är åklagare Madeleine Pettersson som ansvarar för beslutet att släppa Barbara.
Det här var vi ju lite grann så här i valet och kvalet. Ska vi plocka in henne eller ska vi inte? Eller hur? Ja. Men vi bestämde ändå för att låta det passera. Så då fick vi ju koppla ur telefonavlyssningen under den resan, för det är ju utomlands.
Samtidigt som Barbara och Lars lyfter mot Mallorca blir polisens skärmar svarta.
De vill att vi skulle börja om från början. Börja om igen.
Ove dör den 17 februari 2018. 3 dagar tidigare, på Alla hjärtans dag, plingar ett MMS till i en av Barbaras ex-pojkvänners telefon. Vi kallar honom Peter.
Vill du flytta in igen, va? De flyttar in och ut några gånger, va? Jag vill flytta in en gång för all.
Peter har inte träffat Barbara på flera år, men sms:en och samtalen fortsätter att komma. Ibland flera gånger om dagen och ibland inte alls på över ett halvår. Nu läser han meddelandet. Det är en röd bild med 2 vita hjärtan och i texten står det: jag tänker på dig.
Jag svarade ju när hon ringde, men jag sa att vi ska inte träffas mer, så det är slut.
För Peter hade allt börjat 3 år tidigare. Han sitter på en restaurang i centrala Stockholm när en kvinna tittar på honom med lång och intensiv blick. Till slut börjar de prata.
Ja, sen bestämde jag att vi skulle ringa varandra och jag ringde henne och sen träffades vi någon dag efteråt. Och sen så går vi tillsammans rätt så mycket och rätt så snart så ville Barbara flytta hem till mig.
Peter uppfattar Barbara som öppen och trevlig. De inleder en romans ihop. Efter bara en månad kommer hon gåendes med ett papper.
Ja, till att börja med så var det bra. Ja, rätt som jag så kommer Barbara med ett papper att jag skulle skriva på. Att de ville gifta sig med mig. Jag skrev aldrig på det.
Peters lägenhet ligger på en fin adress i Stockholm. Där bor de ihop och till en början går allt bra. Men så en dag utsätts han för en stöld på nästan 13 000 kronor i kontanter. Han vet inte vem som ligger bakom det, men misstänker att det skulle kunna vara en av hans anställda. Men sen händer det igen.
Ja, det var så att det var lite min båt, va?
Peter minns dagen. Efter en tur med båten svänger han och Barbara förbi Peters arbete för att hämta dagskassans kontanter. Runt 10 000 kronor.
Då skulle jag sätta in dem där på banken. Men jag gjorde aldrig det. Vi åkte hem och jag gick in och satt mig i vardagsrummet. För rätt som det så kom Barbara med kaffe. Vilket hon sällan gjorde, men hon kom med en kopp kaffe till mig. Och jag drack ur den där koppen kaffe och blev helt förvirrad. På 5 minuter så började jag helt borta i skallen. Jag kunde inte stå på benen, utan jag var tvungen att gå in och lägga mig.
Barbara ringer efter ambulans.
Så det är inte sant att göra. De tog ju vissa, de tog ju blodprov. Inte blodprov tog de aldrig, men de tog en massa andra prover på. De kunde inte hitta några fel alls. Men det hade varit helt bort, kollad i skallen.
Samtidigt hänger hans jacka på en brits längre bort i rummet och i fickan ligger kontanterna som han tänkt sätta in på banken. Barbara försvinner bort bakom skynket som delar av rummet.
Och så att de skulle gå och äta.
som sällan eller aldrig hade gjort någon så som jag kommer ihåg. Sen försvann de helt enkelt. På 10 000.
När han senare upptäcker att pengarna är spårlöst försvunna söker han i minnet efter när det kan ha inträffat.
Det fanns bara vi två. Jag låg ju bakom ett skynke. Va? Jag får ju ligga och vänta där. Man.
Mm.
Det fanns bara Barbara och jag där. Va? Så det fanns ingen annan som hade tagit.
Förhållandet tar slut. Peter ber Barbara att flytta ut ur hans lägenhet och anmäler henne för stöld. Men utredningen läggs ner. Det är först långt senare, när han hör talas om polisens misstankar mot Barbara, som han tänker tillbaka på kaffekoppen. Att det kan ha legat någonting i den.
Jag menar, jag har aldrig blivit dåligt av kaffe någon gång, både sig förr eller senare.
Nej.
Och kaffe som ställer till det. Det går inte att man kan inte tänka i de banorna att det är någon som gör så.
Nej.
Det är omöjligt. Jag kan inte få in det i min skalle att någon begiftar någon annan människa.
Det finns en annan fråga som jäckar polisen på grova brottsenheten i Solna. Daniel Josefsson och Kenneth Eriksson har försökt få tag på Oves telefon. Den som enligt Barbara försvunnit under en motorcykeltur, men som senare använts för att ringa med till Kuba. Daniel Josefsson berättar.
Vi gjorde en hel del efterforskningar för vi kunde hitta den här telefonen med hjälp av telefonbolagen och IMEI-nummer och sådär, men vi kunde aldrig spåra den. Det har inte synts i något nät här i Sverige efter det dygnet.
Kenneth Eriksson fortsätter.
Det var ju flera som sa att han hade aldrig liksom gått in, utan han hade grävt sig igenom snön för att hitta den där telefonen. Så den var ju liksom ett litet spöke den där.
Deras sökande leder ingenstans, men efter att Barbara släppts fri kommer resultatet från IT-forensikernas tömning. De kan nu plötsligt se sökhistoriken från hennes telefon och dator.
Ungefär ett år innan Ove dog så hittade vi lite sökningar på olika gifter och sådana saker. Att hon har besökt vissa forum, flashbackforum och läst lite inlägg. Bland annat ett inlägg där det stod om just cyanid, där det stod om en dödlig dos.
Mycket av webbhistoriken från året innan Oves död går inte att återskapa. Men trots det hittar teknikerna flera sökningar och besök på hemsidor som är relevanta för ärendet.
Arsenikförgiftning eller hur man dödar med arsenik. Jag besökte sedan olika sidor där det stod då om hur mycket gift som behövs för att ta död på människor med olika sorters gift. Och där stod bland annat om cyanid, som vi tyckte var lite... Att det var ett sammanträffande i alla fall. Att man gjort de sökningarna på sin telefon.
Det visar sig också att Barbaras intresse för gifter inte upphört efter Oves bortgång. 2 veckor efter att hon gifter sig med Lars söker hon efter kvinnan som förgiftar sin man. Och ett par dagar senare, gift som inte går att spåra. Det är dock inte bara sökningarna i telefonen som fångar polisens intresse. De hittar också något annat som är svårt att förklara.
Det som vi hittar på hennes telefon som visade sig vara störst vikt för utredningen var den här kalenderanteckningen som hette Muerte de Ove. Med, jag tror, en tidsstämpel var väl mellan 19:00 och 20:00 tror jag, den 17 februari.
Vi är tillbaka i natten då Ove konstateras död, söndagen den 18 februari 2018. 4 timmar tidigare var det fullt pådrag runt sommarstugan. Ambulanshelikopter, vårdpersonal och återupplivningsförsök. Nu står husets tomt lika lugn som vanligt. Det är klockan 04:16 som en aktivitet noteras i Barbaras digitala kalender. Tidpunkten mellan klockan 19 och 20 markeras med en text. Muerte de Ove. Oves död. Vad betyder orden i hennes kalender?
Alltså, min första tanke var väl att jag ville veta vad Barbara skulle berätta om just den anteckningen. Varför hon skrev den och vad det betydde.
Tidpunkten för det som Barbara kallar för Oves död anges alltså till mellan 19 och 20. Flera timmar innan larmsamtalet rings, 11:02.
Där, då kände man ju att nu är vi hemma. Alltså det var riktigt genombrott. Alltså, för att det bevisar ju att hon kände till att han var död långt tidigare, flera timmar tidigare än hon ringde grannarna och larmade. att hon kallt inväntade några timmar för att han skulle verkligen vara död eller inte gå och återupplivas eller varför.
Kort därpå skriver Barbara ett mejl till hennes halvsyster i Kuba. Åklagare Madeleine Pettersson berättar.
För nästan exakt 8 timmar sedan dog Ove, skriver hon då 4.25, något sånt också, eller 4.27. Vilket blir då vid 8-tiden på kvällen då. Alltså ungefär samma klockslag då, att han ska ha dött vid 8-tiden.
Mejlet är skrivet på spanska. Här är klockan 4.25 på morgonen och för exakt 8 timmar sedan gick Ove bort. Drycken förde honom till döden. Han drack så mycket att hjärtat svek honom. Jag känner mig ledsen, stackars honom. Vi hade många planer inför framtiden. Men tja, det gick inte att göra något. Det viktiga i texten är återigen tidsangivelsen för när Ove dött. Den närmar sig än en gång klockan 8 på kvällen. Alltså flera timmar innan det att Barbara larmar.
I alla fall inte klockan 23 när hon larmar. Så det var ju liksom det där med klockan. Det var det väsentliga. Att hon vet att han är död långt innan hon larmar. Jag tyckte väl att det var lite så här kryptiskt uttryckt när hon hade skrivit och drycken tog hans liv.
Madeleine Pettersson grubblar över formuleringen drycken förde honom till döden.
Och det frågade jag ju den spanska tolken om det var så i bestämd form drycken. Eller om det var drickandet tog hans liv, men det var drycken. Och det tyckte jag var lite så här symboliskt, liksom, att hon på något vis förde ju tankarna till att hon skulle ha förgiftat honom med en dryck, va? Och det är ju också ganska märkligt att hon så snabbt bestämmer sig för att han dog en naturlig död. Eller, jag menar, hon vet ju inte. Hur kan hon veta att han dog av hjärtat eller av att drickande tog hans liv? Hur kan hon veta det då? Han är ju inte obducerad eller...
Barbara och hennes nya man Lars återvänder från Mallorca till Sverige. Kort därefter beslutar åklagare Madeleine Pettersson att det är dags att återigen gripa Barbara. Det har då gått 2 veckor sedan hon släpptes ut. Förhoppningen när Barbara släpptes ut var att polisens hemliga avlyssning skulle kunna fånga upp något av intresse. Kenneth Eriksson berättar.
Men för det är ju, kan ju vara ett sätt också för att reda på någon mer inblandad i det här. Men även om hon är ensam med honom just när det här händer, har hon haft hjälp med någonting? Eller är det någon som hon har pratat med överhuvudtaget? Men det visar sig ju. Det gav ju absolut ingenting.
Strategin har misslyckats. Trots veckorna i frihet har polisernas avlyssning inte fångat upp någonting. De har inte fått den avgörande bevisning de hade hoppats på. Inspelningen där Barbara skulle försäga sig eller prata med någon om mordet. Daniel Josefsson.
Vi hade ett bekymmer i utredningen var ju hur Ove hade fått i sig. Det var inget tvivel om att Ove hade dött av cyanidförgiftning. Hur hade han fått i sig cyaniden? Det kommer rätt snabbt fram till. Det kommer vi inte kunna bevisa. Mm. Vi vet inte om han har fått det genom att ha druckit eller genom mat. Eller om det fanns andra sätt då. Hudkontakt eller vad som helst. Så när det stod att drycken tog hans liv, ja, då kan man tolka det som att han hade druckit någonting som tog hans liv, eventuellt då cyanid, men kan även vara
alkoholmissbruk som har, så att säga, ändat livet.
Polisen har en rad indicier som är besvärande för Barbara, men bilden av vad som egentligen skedde kvällen den 17 februari är fortfarande oklar. Hur har Ove fått i sig cyaniden? Går det att ställa utom rimligt tvivel att det är Barbara som ligger bakom dödsfallet? Det finns inga vittnen, inget mordvapen, inga fingeravtryck, DNA eller annan teknisk bevisning som direkt binder henne till brottet. Och när Barbara nu börjar förhöras och pressas om fynden i hennes telefon ska det visa sig att hon har flera förklaringar.
I det skedet så mådde Barbara inte bra. Hon var väldigt ledsen, såklart, dels över att sambon var död. Och hon var förtvivlad över att hon var misstänkt för detta.
Björn Hurtig är försvarsadvokat och har arbetat med några av Sveriges mest uppmärksammade brottmål.
Att vara misstänkt för brott är ju såklart väldigt, väldigt jobbigt. Att vara misstänkt för mord, och särskilt om man förnekar och hävdar sin oskuld, får man nog säga stigmatiserande. Så hon var inte i ett bra tillstånd.
När Björn kopplas in för att försvara Barbara har polisen redan hittat hennes sökhistorik.
För det första så ser det värre ut än vad det är, eftersom man ju överlagt med sig uppföljningstrådar då. Tittar man på reella sökningar så är det inte, jag tror det är runt 20-talet, 1923, något sånt där. Den ligger utspridd över ganska lång tid innan hon ens gång träffar Ove, sambon. Och de fortsätter efteråt, efter att han har avlidit.
I det första ordentliga förhöret med Barbara, efter att sökningarna hittats, berättar hon att hon ofta är ute och surfar på nätet om allt möjligt och att hon skriver mycket. Både fiktion och fakta. Björn Hurtig utvecklar senare hennes försvar och menar att hon jobbat på en bok.
Hon har velat ha någon slags story då att skriva kring. Och den boken, eller det utkastet till bok, det handlar just om en person som försvinner, som går som terapeut och som försvinner.
Det råder delade meningar huruvida Barbara kan kallas för författare. Men faktum är att hon i flera olika sammanhang innan Oves död utgett sig för att vara det. Och att hon under 2016 startat ett företag ämnat för förlagsverksamhet. Dock utan någon omsättning. Björn hjälper senare Barbara att lämna in den påbörjade boken till polisen.
Tanken var att det skulle vara ett mord då. Mm. I den här boken.
Mm. Men i det ni lämnar in så finns det inget liksom konkret om gifter eller så?
Nej, absolut så är det. Men börjar alla böcker med mordet? Alltså ett utkast, börjar det alltid med mord? Jag vet inte. Det finns alltid med från början, jag vet inte.
Björn Hurtig anser inte heller att kalenderanteckningen Muerte de Ove väger särskilt tungt.
Och här tycker jag att man bortser från att Barbara är människa. När man lyssnar på SOS-samtalet som rings in då grannarna kommer ner och försöker hjälpa, se om man kan hjälpa sambon, så hör man att man vid flera tillfällen av olika människor säger att sambon har dött vid runt 4 timmar sedan. 3 eller 4 timmar sedan, jag kommer inte ihåg exakt vad det, men de säger helt enkelt samma antal timmar. 3 timmar sedan tror man säger. Och den första säger det är liksom inte, det är inte Barbara, utan det förs fram i resonemangen. Och man säger det om och om igen där. Barbara hör detta och till slut hör man att även hon säger det för 3 timmar sedan.
Vi återvänder än en gång till kvällen den 17 februari. Larmsamtalet har pågått i 4 minuter och 14 sekunder. Första gången tiden 3 timmar sedan nämns.
Men han är kall liksom.
Ja, och var det flera timmar sedan ni såg han?
Barbara, när var du inne sist?
Ja.
När var du inne sist? När såg du honom sist? Alltså när andades han?
När det andades, när Fredrik och jag lämnade honom sen det var den här.
Det var så 3 timmar sedan.
Ja, det var typ 3 timmar sedan.
Ja. Hur gammal är han? Ungefär?
Han är 57.
57 år, jättebra det.
Men är de på väg nu?
Ja, de har varit på väg hela tiden här. De kommer att komma till.
Vara här,
Anna.
Tiden nämns flera gånger.
Pratar med för några timmar sedan.
Ja, jag tror vi var nere. Jag var nere här 3 timmar sedan. Va? Och, ja, vi löste upp han i sängen här då. Nej, han var onykter, jätteonykter då.
11 minuter in i samtalet tar Barbara själv över telefonen.
Hallå, hur lång tid tar det?
Innan de kommer fram?
Ja.
Ja, de kör så fort de kan. Nu har helikoptern lyft, jag ser att den är på väg till er. Så har jag någon som har, om ni har någon ficklampa eller någonting.
Ja, men bilen blinkar och vi...
Ja, det är jättebra. Helikoptern har lyft på väg till er där. Och räddningstjänsten är utlarmad. Är det du som är Ove sambo?
Ursäkta?
Är du Ove sambo?
Ja.
Ja, är det jätteotäckt där, men de är på väg till dig. De åker allt vad de kan där. Så det. När såg du Ove senast? Ja, när pratade du med han?
Jag 3 timmar sen.
Tre timmar
sen. Han var väldigt, väldigt unik. Så han var
ja.
Och, ja. Och min granne hjälpte mig.
Ja, men vad bra. Ja. Men det är jättebra. De gör fortfarande, de fortsätter med hjärtkompressionerna där.
Ja,
jo. Ja, ja. Se åt dem att fortsätta göra hjärtkompressioner där hela tiden. Och ni hade en åker precis utanför som de kunde landa på. Ja.
Ja.
Du har ingen ficklampa eller någonting sånt där du kan gå ut?
Ja, det är bilen och ficklampa.
Ja. Då vill jag att en av er går ut och med ficklampa och lite. Ja. För helikoptern är snart där så de kommer se så de ser var de kan landa någonstans.
Ja,
det är jättebra. Hej. Helikoptern är nästan framme. Helikoptern är nästan framme så det är jättebra om ni kan gå ut och ha någon ficklampa och signalera.
Barbara springer ut mot bilen och sätter på varningsblinkersen. Kort därefter landar helikoptern och räddningspersonalen.
Hon är uppskärrad och upprörd. Det vittnar grannarna om. De är väldigt ledsen. Rödgråten och sådär. Jag tycker att man kan inte dra för stora paralleller eller för stora växlar på det som har skrivits där. Därför att man måste tolka det i sin kontext av vad som sker på kvällen och vad som sägs och görs. Och det tycker inte jag att det har så stark bevisverkan som åklagaren tycker.
Enligt Björn Hurtig är det inte svårt att förstå att Barbara under den panikartade kvällen skrivit att Ove dött cirka 8:00.
Och hon hör det gång på gång. Sen sitter hon fram på natten där och funderar över när det har skett. Och så har hon framför sig anteckningarna från läkaren som varit där. Och på det står det vid 20-tiden förts in, ramlat ord för köksbordet förts in. Är det helt otänkbart att en människa som har sett sin sambo, att han har dött och fått alltså sprungit runt och varit panikslagen och fått höra det till det var för 3 timmar sedan och så läser man 20-tiden. 11 minus 3 är 8. 20:00 är 8-tiden. Och så för hon in det vid den tiden för sin almanacka och hon skriver det för exakt nästan 8 timmar sedan.
Det finns också ytterligare en fråga som enligt Björn Hurtig och försvaret är helt och hållet avgörande för målet. Går det att utesluta att Ove själv valt att ta sitt liv?
Man ska inte tala illa om de döda förstås. Men i målet har framkommit att han drack mer än vad normala människor gör. Alltså. Punkt. Att han har problem med alkohol på den svenska. Han hade haft problem en längre period med relationer till sina barn. Och Barbara beskrev hur ledsen han var samma dag till och med som han avled. Över att inte han fick träffa sina barn ordentligt och sådär. 3. Det var ett problem med att barnen inte gillade Barbara. 4. Vi vet att han i varje fall misstänkte att Barbara skulle lämna honom. Att hon var tillsammans med andra män. Att han hade framfört sina kamrater, säger de. Och det är inte helt ovanligt att män som blir övergivna och sådär. Tydligen då, att tydligen så är det en riskfaktor. Och sedan så var det så att han hade ekonomiska problem. Affären gick inte speciellt bra. Och allt det sammantaget beskriver då den här professorn i suicidforskning att det är riskfaktorer som man inte kan underskatta. Det var de faktorerna som vi kunde lyfta fram.
När rättegången väl inleds är det långt ifrån självklart hur Björn Hurtig och Barbaras försvar kommer tas emot. Och vad har Barbara att berätta när åklagaren börjar ställa sina frågor?
Jag har inte dödat min man. Det har jag inte gjort. Skulle aldrig göra heller.
Du har lyssnat på En mörk historia om Svarta änkan. Del 4 av 5. Idag har vi släppt en ny dokumentär som enbart går att lyssna på hos Podmy om dödsskjutningen av Erik Torell.
Och när jag gör det här så känner jag att det sticker till i hela min kropp. Och tänker att om han skjuter här nu så slutar det väldigt... Då kan jag dö.
Och precis här så börjar det smälla.
Jag får plötsligt in i det plötsliga!
Det var den 2 augusti 2018 som 3 poliser avlossade 25 skott mot Erik, en 20-årig man med Downs syndrom.
Och jag skriker att han kan inte ens vara hotfull. Han är klassad på 3 års ålder.
Det är märkligt hur två till synes helt orelaterade händelser ändå kan påverka varandra.
Bli prenumerant hos Podmy och hör hela historien bakom ett av senare års mest uppmärksammade fall. Förutom ett nytt exklusivt avsnitt varje månad får du som prenumerant också förhandslyssna på nya avsnitt utan reklam. Första månaden är gratis och du binder inte till något. Stöd vårt arbete genom att ladda ner Podmy-appen nu direkt eller besök podmy.com.